Inslag 3. Vad gör egentligen en god man?
Idag ska vi prata om något som kanske många känner till men inte vet riktigt mycket om. Det vill säga god man och förvaltare. Och jag har faktiskt med mig en sådan idag. Välkommen hit till studion, Anna Edberg.
Tack så mycket. Jätteroligt att jag får komma.
Vilka missuppfattningar finns det om er? God män och förvaltare då?
Den största missuppfattningen är nog om god man, och det är att god mannen kan bestämma. Och vi kan ju inte bestämma någonting. Vi hjälper ju till. Vi är ju en megafon, som jag brukar säga till mina huvudmän. Om de står och försöker och säger att de ska ha mindre hemtjänst och hemtjänsten fortfarande kommer 3-4 gånger per dag, då kan jag hjälpa till och säga med lite högre röst att nej, min huvudman ska ha 2 gånger per dag. Så får det vara.
Huvudman, vem är det?
Det är personen vi hjälper. Den kallas för huvudman i vårat språk. Och det är också många som säger, kan man flytta sina huvudmän? Nej, vi flyttar inga huvudmän. Vi hjälper till om huvudmannen vill flytta. Då kan vi hjälpa till, vi kan ansöka om boende på annan ort. Vi kan ansöka om lägenheter på annan ort. Men vi ska inte bestämma var någon huvudman ska bo. Det ingår inte alls i vårat uppdrag.
En huvudman, personen som behöver hjälp, man tänker kanske att sköta sina räkningar, klarar inte av att hålla koll på sin ekonomi. Hur kommer det ens till saken att man vill ha någon som hjälper en med det här?
Jag har ju en ganska blandad grupp, kan jag säga. Jag har dels personer som ligger under LSS som behöver hjälp för att de inte riktigt kan hålla ordning på sina pengar rent krasst. Sen har jag personer som har blivit lite äldre och har svårt med bank-ID och har svårt att betala räkningar. Och sen kan man också ha personer som kanske av någon anledning inte riktigt kommer ihåg att betala sina räkningar. Så att de tre delarna, så skulle jag vilja säga, är det som ofta ansöker om att få hjälp. Och det är ju så, det ska man komma ihåg, när man ska få en god man, då måste man själv ansöka. Så det är ingen som bestämmer att du ska ha en god man.
Lite längre fram kommer vi in på vad skillnaden mellan en god man och förvaltare är. Men enkelt sett är en god man en frivillig insats, medan en förvaltare är en tvångsåtgärd. Vill man ha en god man så ansöker man själv, eller en anhörig kan också göra det. Och det gör man hos tingsrätten eller överförmyndaren i ens egen kommun. Man kan också kontakta sin kommun för att få hjälp. Handläggningstiden är runt 6 månader. Det är tingsrätten som beslutar om en god man ska utses och vem det blir, men man kan önska en person. Och man har också rätt att ångra sig om man inte längre vill ha en god man. Men många gånger skulle en god man ha kommit in tidigare i den sökandes, alltså huvudmannens liv, anser Anna Edberg.
Vi skulle kunna säga att den här processen är ju en process som påbörjas egentligen när det är lite för sent. I många fall så har det precis gått som du säger. Och har man inget nätverk så kan det ju ha gått lång tid innan man, och till och med så illa så att man nästan riskerar att bli vräkt för att man inte har betalt sin hyra. Om man inte riktigt har koll på det.
Vad är det då du som god man gör rent praktiskt?
Då finns det 3 delar, och det är inte alltid de får alla 3 delarna. Det beror på vad tingsrätten bestämmer. Och då finns det då sörja för person, bevaka rätt och förvalta egendom. Det är de 3 delarna som ingår i ett fullt godmanskap, så att säga. Och om man då tittar på sörja för person, då är det att man ser till att personen har en dräglig tillvaro. Så att den kan komma ut på promenader, den kan få bra hjälp av hemtjänsten, den kan få fotvård, klippning. Ja, man ser till att den har ett bra liv liksom. Och det betyder ju inte att vi går runt och gör promenader eller sånt, utan vi ser till att det händer, brukar jag säga till mina huvudmän. Att jag kan se till att det här händer. Vill du ha en klippning, då fixar jag en frisör som kommer hem till dig. Och sen så betalar huvudmannen. Det är i huvudsak sörja för person. Och sen bevaka rätt, det är ju att man ska se till att om det till exempel är någon arvstvist eller något brottsmål eller någonting i kronofogden, så att man bevakar huvudmannens rätt så att man ser att det går rätt till. Och förvalta egendom, det handlar ju om att se till att personen inte hamnar i skuld. Utan man lägger upp planer för betalningar, autogiro. Man tittar över, har den bra grejer. Ibland kan man få huvudmän som kanske har 4-5 olika försäkringar. De har har fått något livstidsabonnemang på postkodlotterier och så vidare. Vilket de kanske försöker avsluta men de lyckas aldrig. Så att då ser man till att allt sånt som huvudmannen vill bli av med, att man tar bort. Och sen så nästa steg är att man direkt kontaktar alla som har någonting med den här huvudmannen att göra. Banken måste man gå och boka tid. Alternativt göra online, det beror på vilken bank det är. Alla försäkringsbolag behöver man kontakta. Man behöver också kontakta om det finns pensionsmyndigheten eller försäkringskassan för att se vart intäkterna kommer. Och sen självklart styra upp om det finns förfallna fakturer, inkassokrav från kronofogden, påbörja skuldsanering och sen även titta över hur ser det ut i hemmet. Behöver de hjälp med någonting? Är det någonting som vi ska ansöka om? Till exempel behövs det en ramp så att personen i fråga kan komma ut. Så kan det ju vara ibland att de har fastnat i sina lägenheter och kommer ingenstans. Sen så börjar man ju också såklart titta runt omkring om det finns anhöriga. Kontakta dem och berätta att nu är jag god man. Och sen efter en månad när man har gjort särskild postadress så kommer ju all post till mig. Och sen är det bara att börja lägga upp autogiro. Och sen efter det så brukar jag ofta ha kontakt en gång i månaden och stämma av. Och sen har jag också, säger jag ju till mina huvudmän, att det är bara att kontakta mig om det är någonting som händer. Men det som är viktigt här är att man är väldigt tydlig när man besöker huvudmannen första gången. Att det inte ingår någonting att hänga upp gardiner, gå ut med hunden, hjälpa till att vattna blommorna. Städa, julpynta, gå och handla kläder. Inget av de uppgifterna ingår ju i våra uppdrag. Däremot, om huvudmännen behöver hjälp med det här, då ser vi till att det händer. Det finns massa olika sätt att lösa det på. Huvudmannen kanske vill ha promenader 2 dagar i veckan. Då får man boka in något företag. Det finns ganska många företag som utför sådana tjänster. Den kanske vill ha en klippning, den kan inte komma ut. Och då får man skicka hem en hårfrisörska. Den kanske vill ha hjälp med fotvård. Får man skicka hem en fotvård. Så det är det arbetet som vi brukar göra.
När alla papper är klara så får den gode mannen ett så kallat registerutdrag. Det är själva beviset på att hen är behörig att vara din god man. Man betalar själv för tjänsten och den kostar mellan 15 till 20 000 kronor per år. Man kan också få ekonomisk hjälp av kommunen för kostnaden. Men det finns ett problem för den gode mannen som har med vår digitaliserade värld att göra. Eftersom bankärenden kräver att man har ett bank-ID och den tjänsten inte kan överlåtas på någon annan, så är det svårt att avsluta och ingå till exempel autogiro via banken. Och då får man vara lite klurig, säger Anna Edberg.
Där är det är lite intressant, för att du kan inte via bankens, och det är alla bankernas hemsida, göra det här, för att där är vi blockade. Däremot så kan man göra det via själva bolaget. Men det var roligt att du lyfte det där, för att jag har precis haft jättelånga samtal med olika banker och frågat varför har ni gjort så här. För att vi ska ju kunna underlätta för deras ekonomi. De har inte riktigt något svar ännu på det. Däremot om jag till exempel kontaktar företaget som vi vill ha autogiro hos, då är det inga konstigheter. Då får man en blankett, fylla i, posta på gammal postvis, skicka in och så har du ett autogiro. Så att man får kringgå systemet.
Man kan inte avsluta autogiro och inte heller anmäla ett autogiro.
Inte via banksidan, men du kan göra det bakvägen så att säga. Så att det går att lösa, men det är ju lite än så länge är det inte den smidigaste vägen.
En del företag vill ju bara att man gör det via bank-ID. De har knappt ens några blanketter. En del har inte ens ett sånt system för pappershantering.
Ja, det stämmer precis. Och jag hade precis en sån sak häromdagen. Men då lyckades det företaget faktiskt få tag i en sån här gammal bankgiro-autogiro-blankett som de skickade till mig på mail. Så den har jag fyllt i nu, så får vi se om det fungerar. Jag har inte fått det klart ännu, men jag hoppas på det. Men det är ju en jättedum... jag vet inte varför bankerna är så väldigt jobbiga med det.
Ska vi gå in på det här med bank-ID? Det är ju väldigt många äldre som inte ens har det. Mm. Men vi ser att man har det. Kan ni gå in och använda någon annans bank-ID?
Nej, det får vi absolut inte göra.
Om vi går in då på vad en förvaltare gör.
Förvaltaren kan ju, den behöver inte ha huvudmannens samtycke, kan man säga. Och det gäller alla delar. Utan förvaltaren bestämmer vad som ska göras med pengarna. Ska bostaden säljas? Nej, det ska den inte. Ska jag köpa en båt? Nej, det ska du inte, till exempel. Man har spelat bort alla sina pengar. Man har inga pengar kvar. Och så vill man fortfarande gå och spela på någon automat eller göra någonting. Och då får man se till att nej, men nu får du bara 100 kronor i veckan som du får använda till någonting.
Hur är det om man har till exempel aktier eller fonder eller några andra sådana sparkonton som kanske ska förvaltas så att pengarna inte förlorar i värde?
Fonder har vi rätt att investera i. Aktier har vi inte rätt att göra några snabba köp- och säljvarianter. Men däremot att avsätta, om vi vet att huvudmannen har så pass bra, vad ska man säga, månadsinkomst så att det finns möjlighet att avsätta till sparande, så är ju det en del av det vi ska göra. Och det gäller ju både god man och förvaltarrollen, att man ska se till att medlen sparas på ett bra sätt. Många av de här personerna har ju aldrig den möjligheten. De har ju knappt att få ihop till dagen. Så att det kan vara några enstaka fall där vi faktiskt lyckas avsätta lite pengar.
Jag tänker att det här är väldigt personberoende på vem man har som förvaltare med då större befogenheter att bestämma ganska mycket och göra rimlighetsbedömningar. Är det här rättssäkert?
Det kan vara både rättssäkert och också väldigt, väldigt öppet för fusk och bedrägerier tyvärr. Det är jättetråkigt att säga det, men när du har, det är därför som förvaltarroller är inte vanliga, utan det prövas och det är en riktig utredning för att verkligen göra en bedömning att någon ska ha en förvaltare.
Då tänkte jag just gå in på den här kontrollen, både för god man då, som de allra flesta har, man jämför hur många som har en förvaltare. Vad är det för, hur måste ni redovisa alla kostnader som då huvudmannen har, eller också om ni bestämmer som förvaltare att det här utlägget behöver göras. Vad är kontrollen på det arbete ni gör?
Först och främst är det så här att oftast när man får en huvudman så brukar man skapa, om inte det redan finns, tre konton. Ett sparkonto, ett transaktionskonto då som vi använder och ett eget privatkonto för huvudmannen. Nu pratar jag godmanskap. När man har god man så har du ju rätt att nyttja alla dina konton. Det är finns inga spärrar för huvudmannen. Däremot för dig som god man så får du bara använda ett konto och det är transaktionskontot. Och det betyder ju att det är det som jag redovisar i årsredovisningen. Vad huvudmannen gör med sina pengar när jag har satt över, som vi kallar det ofta, fickpengar, det har jag inte att göra med, utan den får ju helt och hållet använda sina egna pengar. Överförmyndarnämnden brukar granska att insättningarna har skett så att inte jag har satt pengarna någon annanstans. Men som sagt, vad vi lägger inga synpunkter på om man köper godis för alla sina matpengar eller sådana saker, utan det är ju helt upp till huvudmannen. Men det som vi redovisar är då våra transaktionskonto, och då gör man alla intäkter, alla kostnader, alla överföringar ska då göras, och sen så behöver vi ju ha en balansering så att vi ser att allting stämmer.
Finns det en gräns för hur många personer man kan vara god man för?
Jag vet inte om de har någon gräns. Jag vet själv, nu, jag har 16 stycken och det passar mig bra. Och jag har en väldig mix. Jag har en 3-4 stycken som har väldigt tidskrävande. Som också har lite mer komplexa uppgifter. Sen har jag några som är väldigt, väldigt enkla. Så att 16 stycken för mig fungerar bra. Jag vet att det finns människor som har 40 stycken. Jag kan inte se själv hur jag skulle kunna ha det, om jag ska vara ärlig. Jag kan inte, men å andra sidan, då är det ju ett arbete helt enkelt.
Det finns ju många anhöriga som kanske hjälper sina föräldrar med att betala räkningar. Och det finns makar och sambo som hjälper. Vissa använder ju också sin makes bank-ID fast man inte får, för att hjälpa till. Hur gör man då som god man med att ha den här dialogen eller med de anhöriga som kanske varit väldigt involverade i sin makes eller systers eller till och med barns liv?
Just den frågan är ju, det är jättevanligt. Det är så jättevanligt att det är antingen en god vän, det är make eller maka som har skött ekonomin. Och ofta, måste jag ändå säga, 90% av fallen så fungerar det alldeles utmärkt. Jag har ett underbart par som är just så, där mannen är min huvudman och frun är självgående då. Hon har ju skött allting och hon var ju så glad när jag kom och tog över. Och sen är det ju så här att när vi tar över så ofta, 90%, så gör man någonting som heter särskild postadress. Vilket innebär att alla fakturer kommer till mig, hem till mig. Och då avlastar det ju henne. Så att helt plötsligt så hade hon ju inte det här att hon behövde se fakturer som kom. Eller hon behövde inte tänka på någonting. Utan hon var ju så oerhört tacksam och allting bara flyter på. Inga konstigheter. Sen kan man också träffa på anhöriga som ändå av någon anledning vill vara med i det hela. Och där får man ju också ha lite fingertoppskänsla. Så att man antingen känner att, nej men vet du vad, nu får du backa lite. Och så får man vänligen men bestämt säga att du får jättegärna begära ut alla handlingar när årsredovisningen är inlämnad av överförmyndarnämnden. Men nu under tiden så behöver jag få lite arbetsro för att kunna få ordning på vad det är som är betalt och inte. Men ofta skulle jag vilja säga så använder man ju de anhöriga som starthjälp. För de sitter ju på jättemycket kunskap. De vet ju saker. Men det är ett litet lotteri kan man väl säga.
Hur blir man en god man eller förvaltare om man till exempel är, vi säger, anhörig?
Processen är ju densamma. Och det kan ju vara så här att när du är anhörig, allt handlar ju också om lämplighet. Och lämpligheten bedömer ju tingsrätten. Så att det är många som kanske tycker att de vill bli gode män. De vill hjälpa sina anhöriga. Sen när de ser att man ska göra en utbildning, man ska skriva ett prov, man ska synas i belastningsregistret, rättare sagt man ska inte synas i belastningsregistret. Man blir bedömd. Du behöver inte ha någon enorm juridisk bakgrund, men det kan vara bra att kunna lite förvaltningsrätt, det är alltid bra att ha med sig i bagaget. Men när man väl har bestämt sig att okej, jag vill bli, då gör man en ansökan hos kommunen och sen så får man gå en utbildning och så får man göra ett prov och sen så blir man tilldelad uppdrag, alternativt att du väljer själv uppdrag.
Så man kan vilja bli god man men bara för en specifik person?
Ja, det kan man. Du väljer alltid egna uppdrag. Säg att du är mamma till något barn som är på LSS och känner att nej, men jag behöver ju hjälpa mitt barn. Då inga konstigheter. Du kan absolut bli god man. Men man måste komma ihåg att man slipper ju inte den här årsredovisningen. Och man måste fortfarande använda sig av de här reglerna. Att transaktionskontot är det enda kontot du som person använder. För du kan inte ha både, du kan inte vara, vad ska man säga, anhörighetsrollen och låna barnets bankomatkort och gå och shoppa. Det funkar ju inte. Det kan man ju göra om man är bara anhörig så att säga. Men om du går in och också blir god man, då behöver man ju förhålla sig till det regelverket som man ska göra.
Vilka är det som är dina kollegor så att säga? Fast ni jobbar helt enskilt. Vad är det för människor som blir god män och förvaltare?
Ja, de som man ser på årsmöten och så, det är ju ofta äldre människor. Nu är jag ju 63 så jag är inte någon ungdom. Men ofta äldre, ofta människor med någon form av akademisk bakgrund. Revisorer, lite den nischen. Jurister, lite sådana som tycker det är roligt med att ändå... För det, man ska komma ihåg att det mycket, mycket stångas med myndigheter. Mycket, mycket samtal, mycket... Man får inte ge upp och man får skriva. Man kanske sitter och har något... Kronofogden ska ha någon skuldsanering. Då behöver man också vara ganska insatt i hur man kan tweaka till det så att det inte blir för mycket pengar och så vidare.
Varför är du god man och även förvaltare?
Jag tycker det är vansinnigt roligt att hjälpa människor. Alltså jag tycker det är så fantastiskt roligt. Och just när man ser den här oron, vad ska man säga, rädslan, paniken när man får någon och de bara visar mig högar med räkningar och de har ingen aning om hur de ska få det här att funka och hur det är. Alltså, det kan vara människor som har levt hela livet, varit jätteduktiga, skötsamma, betalat sina räkningar. Allting har varit tipptopp och sen en dag kommer det när man till slut inte vet var man ens har lagt den där räkningen. Och när man ser hur glada de blir, när man bara säger, men vet du vad, jag tar den där, ge den där högen till mig, jag löser det. Alltså det är obeskrivbart. Alltså det finns knappt något bättre. Det är så otroligt roligt att hjälpa människor. Och just att kanske man inte har så många år kvar, för det är ju ofta äldre vi har. Och just när man ser att de bara känner att, nej men vad skönt, nu kan jag bara göra andra saker. Jag behöver inte oroa mig.
Det här sa Anna Edberg, god man och även förvaltare. Vill du veta mer så kontakta din kommun eller den kommun där din anhörig bor.